Jag har varit på skivmässa sen sist i Kristianstad på Biljardkompaniet och det var jäkligt kul. Jag köpte några plattor där som jag tänkt köpa i många år men som liksom aldrig blivit av att jag har köpt. Inga dyra plattor utan mer så här, ja, det har bara inte blivit att jag har köpt dem tidigare. Det var Rolling Stones, Goat's Head Soup, någon Clapton-platta, någon Mellencamp-platta och ja, ett gäng till. En av plattorna jag köpte ska jag prata om i det här avsnittet. Välkommen till avsnitt nummer 12. Den första plattan idag är med en artist som heter Elliot Murphy. Och plattan heter Aqua Show. Det är en amerikansk artist från Long Island i New York. Och den här plattan släpptes 73. Så den blir alltså 50 år i år. Den har inte pressats på vinyl sedan 82. Så det var faktiskt väldigt länge sedan man gjorde någon nypress på den. Jag har originalet här från 73. I Rolling Stone Magazine så recenserade man den här samtidigt som Bruce Springsteens The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Och då drog man paralleller mellan de här artisterna och Bob Dylan under rubriken He's the best Dylan since 1968. Recensenten Paul Nelson ville väl mena att Dylan var ute och nu skulle någon av dessa ta över tronen. Personligen tycker jag att han överdrev den här Dylan-kopplingen lite. Sen att han trodde mer på Elliot Murphy än på Springsteen i sin text. Det är ju sin sak. Det är lätt för oss i efterhand att tycka att Springsteen var den självklara vinnaren. En intressant detalj i sammanhanget är att Paul Nelson gick i skola ihop med Bob Dylan. Murphy och Springsteen blev i alla fall vänner efter detta och Murphy har ofta gästat Springsteen under konserter, varit med på någon låt här och där och spelat och så. Först började han spela in denna plattan i LA, men producenten tyckte han drog för mycket åt country-hållet. Så han stack tillbaka till New York och spelade in den där istället med en annan producent. Och då fick han också med sig The Byrds trummis Gene Parsons på trummor. Min platta här, den har en cutout. Man har sågat bort hörnet på omslaget. Det här förekom ibland på äldre plattor som man hittar ibland. Och varför gjorde man så, undrar kanske du. Jag ska berätta mer efter den här låten. Det där var Last of the Rockstars ifrån Aqua Show. Elliot Murphy har berättat att Paul Nelson kom och besökte en av hans spelningar på 80-talet. Då var liksom Springsteen som störst och det gick skitdåligt för Murphy. Han spelade på småklubbar och sådär. Och de snackade lite efter konserten och när Paul gick så vände han sig om till Elliot och sa "It could have gone either way." Varför heter den här plattan förresten Aqua Show? Hans pappa hade en vattenshow. Ni vet, så här med fontäner som tajmar och sådär. Han hade en sån någonstans. Så det är väl kanske därifrån namnet kom. Och det här med cutouts har du kanske klurat ut, jag vet inte. Ibland borrar man ett hål i hörnan eller man sågar ett jack in sådär. Och jag antar att det inte är något som längre förekommer utan det är som man gjorde förr. Det var nämligen så här att skivbolag och distributörer skickade ut plattorna till butikerna. De plattor som inte såldes skickade butikerna tillbaka. Ibland sänkte man då priset och skickade ut dem billigare, sålde dem billigare till butiken. Men för att förhindra att butikerna då inte sålde dem till ordinarie pris så förstörde man omslagen. Och på det sättet tvingades butiken att sälja plattorna billigare. Så det är ju trist att man inte kunde kontrollera det liksom på något annat sätt. 2013 så såg jag Elliot Murphy live tillsammans med Olivier Durand. Han turnerar, han har gjort lite olika, ibland turnerar han med band och blir liksom mer som en rockkonsert och sen ibland turnerar han med Olivier Durand och då är det akustiskt, då spelar de akustiska gitarrer och sjunger och sådär. Men det var en jättebra konsert det var i Kristianstad på Kulturkvarteret 2013. Och efteråt så fick jag min platta signerad, så det var lite kul. Springsteen var i Sverige samtidigt då och gjorde ett par spelningar. Och jag såg honom live när han gjorde sin andra spelning. 2 dagar efter Elliot Murphy-konserten. Och då hoppades jag på att Elliot skulle gästa. Precis som han hade gjort kvällen innan fick jag höra. Men han var aldrig med när jag såg honom. Kvällen innan hade han spelat Glory Days ihop med Springsteen där på Friends Arena. Det hade varit kul att se. Aqua Show, den här plattan då, den spelade man in på nytt och släppte 2015 i en liksom ny version. Producerad av hans son Gaspard som då var 24 år gammal. Lika gammal som Elliot var när originalet släpptes. Men personligen tycker jag att originalet är mycket bättre. With the husband who doesn't understand why she starts to cry each morning and the coldness in her hands and the cold, cold ballerina whose thoughts of love and life have split her down the middle till she's cracked like walked on ice and the prince of 15 years with no roof over his life cause his parents don't know of his meaning or his Platta nummer 2 är med den amerikanska artisten Lita Ford och plattan heter Dangerous Curves. Den släpptes 1991, precis då när hårdrocken dog för ett tag och grungen tog över. Hade den släppts några år tidigare så kanske du hade tänkt Dangerous Curves, aha, den klassiska hårdrocksplattan. Nu kanske jag överdriver, jag vet inte. Men jag tror att den hade sålt mycket bättre om den hade släppts lite tidigare. Nu är den väl inte sådär jättekänd kanske. Keyboard på den här plattan spelas av David Esrin. Och det där efternamnet kände jag ju igen. Det är nämligen Bob Esrins son. Ni vet han som producerade bland annat Kiss Destroyer och en massa annat. Pink Floyd och Deep Purple och sådär. Vi ska prata lite mer om Lita Ford, men vi lyssnar först på den här låten som heter Playing With Fire. Lita Ford började sin karriär som gitarrist i bandet The Runaways från 75 och fram till 79 tillsammans med bland annat Joan Jett. Hon har sedan haft solokarriär sedan 1982. 2010 släppte man en film som heter Runaways och handlar om bandet. Lita Ford ville dock inte ha någonting med den här filmen att göra, så hon nämns knappt i den. Hon var väldigt skeptisk till hela musikindustrin och sådär, för hon säger att hon har blivit blåst så många gånger, så att det var väl därför hon inte ville bli inblandad. Men det är en ganska bra film ändå, även om det såklart hela tiden känns märkligt att man typ inte får se någonting som har med henne att göra. Dakota Fanning och Kristen Stewart som spelar Cherie Curry och Joan Jett är de som syns mest i filmen. Jag såg Lita Ford på Sweden Rock 2009 och då körde hon tre låtar från denna plattan. Larger Than Life, Black Widow och Hellbound Train. Hon körde också en cover på Ozzys Mr. Crowley. Men jag fattar inte varför hon inte körde varken Playing With Fire eller Shot of Poison. Yes, jag skulle ju prata om en av plattorna jag köpte på skivmässan också. Och det blir platta nummer 3 idag. Det är Deep Purples platta Stormbringer från 1974. Och på den här plattan har man ju sättningen som kallas för Mark III. Man har ju gjort så att man har delat in det så att originalbandmedlemmarna, det kallar man för Mark I. På de första plattorna. Sen byttes några medlemmar ut och då blev det Mark II. Och så är det Mark III här då när de släppte Burn och Stormbringer. Och sen just nu är man uppe i Mark IX. Så att, men sen är det inte bara så enkelt heller. Utan sen har Mark II gjort reunions och sådär. Så att man har krånglat till det rejält. Men det var två medlemmar som var nya i Mark III. Och det var David Coverdale på sång som ersatte Ian Gillan. Och Glenn Hughes på bas och sång var också ny och ersatte Roger Glover. Och sen var det tre originalmedlemmar som har varit med från början. Och det är Richie Blackmore på gitarr, John Lord på keyboard och Ian Pace på trummor. På Sweden Rock 2018 så såg jag Glenn Hughes som gjorde en jävla bra spelning. Jag tyckte det var riktigt en riktigt glad överraskning faktiskt. Och då inledde han med första låten på Stormbringer. Vi ska lyssna på den. Om ni lyssnar noga i början, innan första versen kommer igång, så hör man Coverdale göra lite märkliga ljud. Han läser nämligen samma dialog som Linda Blair gjorde i Exorcisten när Father Merrin pratar med Reagan. Och sen har de lagt på lite effekter och spelade baklänges. Fråga mig inte varför egentligen, men det låter väl lite coolt. Det här var låten Stormbringer, titelspåret på plattan och plattans första spår. Det här är den andra plattan ifrån Mark III. Den första var Burn som släpptes samma år. Alla utom Richie Blackmore var sen kvar i Deep Purple i Mark IV. Och med den sättningen släppte man sen Come Taste the Band. Och sen la man ner bandet 76. Och 84 återförenades Mark II och släppte då Perfect Strangers. Trummisen Ian Pace är den enda som varit med i samtliga sättningar. Alla andra har bytts ut. Den här plattan Stormbringer, på omslaget här har man den bygger på ett fotografi som man sen har målat på. Sådär. Men fotografiet är taget 8 juli 1927 av en som heter Lucille Handberg. Och den föreställer en tornado som drog in någonstans i USA. Samma bild använde Miles Davis till plattan Bitches Brew. Och även Susie and the Banshees album Tinderbox. Så kolla upp det så ser ni att det är exakt samma bild. Fast man har spegelvänt den, tror jag, på Miles Davis platta. Martin Birch är det som har producerat denna. Ni vet, han som har producerat en massa klassiska Maiden-plattor och så vidare. Och mycket annat också. Blackmore hoppade av bandet ett halvår efter att denna plattan släpptes. Han tyckte att plattan och bandet generellt lät för mycket funk. Så han gillade inte det. Glenn Hughes däremot, han hyllar denna plattan och har sagt i en intervju att han gillar särskilt att Blackmores gitarrspel låter så funky. Här är låten Lady Double Dealer.
Oh,
Nästa avsnitt släpps den 22 på Record Store Day. Ha det fint. Hej! Let it double deal.